En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och det sker ju också en annan massaker på den andra sidan sen då, som är en slags hämnd i Chenogne, som är en annan belgisk stad där det sägs då att amerikanska soldater då dödar en för varje amerikansk soldat som dog i Malmedy. Att det blir en slags hämnd. Och det finns också en skrivning i Pattons krigsdagbok där han noterar: ja, just det. Vi mördade också 50 plus tyskar. Jag hoppas vi kan dölja detta. Det finns väldigt känd. Och den episoden kommer ju aldrig utredas. Och det är ju typiskt den här vinnarens historia. Va?
Militärhistoriepodden är podden om krig. Med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och där är Peter Bennesved.
Vet du vad jag har gjort på eftermiddagen, Peter?
Jag gissar att du har återsuttit i arkiv.
Det har jag gjort, så jag är på gott humör.
Ja.
Vi spelar ju in här på distans, kan vi släppa. Jag sitter i Oslo då. Men jag har letat efter ett hangarfartyg.
Just det. Såg du något?
Hittar du inte.
Nej.
Mycket besviken.
Annars är de ju lätta att se, tänker jag. Att de är rätt fräskiga.
Ja, men det är väl inte så stort.
De har den karaktären i alla fall av att vara ganska stora ändå. Så jag tänker, ja, att om den fanns inom räckhåll så borde du ha kunnat se den. Men var du uppe på Holmenkollen och kikade eller?
Nej, jag var lite besviken faktiskt. Och lite så här får jag säga att jag gjorde ju bort mig, för jag trodde ju att det låg längre in. Men det ligger längre ut då, tyvärr. Vi kan väl, ja, säga precis som det är. Världens största hangarfartyg är ju på flottbesök i Oslo. Ja. Det är ju en viktig händelse i vår nutid. Och det har varit mycket diskussioner här i norska medier om lämnar vi nu försvaret över till USA och såna här saker. Så jättespännande händelse. Och det var fullt hålligång här i Oslo, kan jag säga, god kväll.
Okej.
Spännande. När tusentals amerikanska soldater fick komma i land och lite sådär. Ja, nu tror jag inte de har hejdlöst liksom festande så, men ändå, tror jag. Men dagens tema är ju inte alls det, utan det är ju, får man väl säga, egentligen tredje sista avsnittet i våran svep över andra världskriget. Ardenner-offensiven hösten 1944.
Kan du reda ut för mig varför det heter Battle of the Bulge på engelska och Ardenner-offensiven på svenska? För
ja,
det fattar inte jag.
Alltså, Ardenner-offensiven är ju enkelt, det är ju geografiska platsen. Vi ska ju egentligen tillbaka till det där kriget egentligen i någon mening började ju i maj 1940. Det var ju där som den tyska offensiven ju trängde igenom. Så vi kommer tillbaka till gamla, kan man väl säga.
Gamla kvarter.
Gamla krigsskådeplatser. Nej, men det är att det bildas en utbuktning. Och det är en ganska bra egentligen. Den frågan för oss ju egentligen in på hela förspelet till då Ardenner-offensiven. Det finns alltså en utbuktning som man då kallar för The Bulge, och som då är det område man slåss om, helt utbuktning i den allierade linjen blir det, eller den tyska linjen, det beror på hur man vänder på det. Så att när tyskarna anfaller så skapar de liksom en utbuktning, och då blir det slaget om den utbuktningen, så kan man uttrycka det då.
Ja, okej.
Okay. Ja. Men vi har ju pratat om luftlandsättning vid Arnhem, striderna kring Arnhem som ju blev ett bakslag. Det var ju faktiskt tyskarnas första framgång sedan Normandielandstigningen, och det är i slutet av september. Och efter det där då sen så vidtar ju då strider i den norra delen av det här liksom krigsområdet, nämligen för att befria och se till att man får tillgång till Antwerpen då. Och då handlar det bland annat om att man försöker få bort tyskarna från den här ön Walcheren. Och det lyckas man till småningom trycka tyskarna norrut och öppna upp sjövägen mot Antwerpen. Med anledning att komma tillbaka till Antwerpen ganska snart. Och sen, Peter, var det ju så att bland annat Patton, som ju opererar lite mer längre söderut, han har ju idéer om att han vill ju skära in den vägen in i Tyskland. Och det var ju en av diskussionerna jag faktiskt inför den här Arnhem-operationen. Det var ju att det fanns ju andra idéer, att man skulle gå mer rakt head-on över Ren in i Tyskland och ta Ruhrområdet. Men det blev ju inte så, utan istället satsar man ju på den här montgomerska idén då, som ju inte gick så bra då. Men man kan väl säga så att de amerikanska armén i söder, stöd faktiskt av en fransk kår, flyttar så att säga tyskarna österut egentligen, i princip egentligen fram till gränsen till Tyskland. Och där börjar tyskarna då bevanna sin västvall. Det är lite spännande. Som man ju då kör fast lite mot, kan man säga. Så att egentligen står ju fronten ganska stilla när vi kommer fram till början av december.
Hur är det med den här Hürtenwald eller Hürtingenwald?
Ja, och
Hürtingerskogen heter det på svenska. Det är ju också en strid som pågår i augusti.
Ja, som föregår den offensiven här. Den är en del av det där som jag är lite kanske svepande snabbt nu. Jag bara sa att man flyttar tyskarna österut. Där kör man också fast. Så att man har det inte så lätt. Man har misslyckats med Ardennerna. Man har ändå lyckats ta Antwerpen. Man har lättare att få in förnödenheter nu och ammunition och allt som den här armén behöver. Och där tycker jag en sån här spännande siffra som jag har lärt mig faktiskt. Och den är ju den att en tysk division behöver mycket, mycket mindre än vad en amerikansk division är. Det är en skillnad mellan 700 ton och 200 ton i förnödenheter.
Det tycker jag är ganska spännande. Vad beror det på?
Ja, det är två och en halv gånger. Alltså, det är allt möjligt. Nej, men helt enkelt att den amerikanska krigföringen kräver mer, framförallt ammunition och sådana saker. Så att tyskarna är billigare i drift, om man uttrycker sig. Det tycker jag är en spännande sak. Och hela det här stoppet egentligen, att man inte får fart mot Tyskland, det har ju med logistiken att göra faktiskt. Och därför är ju det här, jag tjatar om det då, det här med Antwerpen väldigt viktigt, att man tar Antwerpen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Får jag göra ett lite påhak där, Martin? För någonting
ett
som jag tycker är inte...
Ja,
lite
påhak.
Påhak. Nej, men någonting som jag tycker är intressant där i den här diskussionen också med logistiken. För det här är ju centralt då för Hitlers kalkyl här nu då. Man tänker att man skär in liksom åt Antwerpen, men du får ta det där. Men någonting som är intressant där är ju den här skillnaden då, att den amerikanska logistiklinjen blir ju hela tiden längre allt var den här offensiven rör sig. Medan den tyska logistiklinjen hela tiden blir kortare. Och det blir som en intressant spänning här då. Att man har insett att man har förlorat striden i öst. Det finns ingen mening med att skicka mer resurser där. Så kan man ju koncentrera allt mer på västfronten. Vilket gör att trots att man är på tysk sida i ett väldigt utsatt läge här. Mm. Så kan man ju ändå samla liksom 1,3 miljoner soldater längs med den västra gränsen. Och deras logistiska problem är ju väldigt mycket mindre. Just för att de är så nära det så här, tyska kärnlandet. Vilket gör att man ändå, trots att man ligger så himla risigt till här nu då, kan liksom vaska fram jo. Någonting som är väldigt stort, va?
Jätteviktigt att vi tar upp det där. Ja. Dels då det här med de här 200 ton och 700 ton per dag, va? Ganska intressant, det allierade krigföringen kräver. Det är ju också nu då ett sånt här klassiskt exempel på att tyskarna kan ju nu då slåss på de inre linjerna, som det heter. Och det är det här nu som brinner till upp i huvudet på Hitler sannolikt. Att han tänker sig nu det här en möjlighet till en tysk framgång. Och man får väl säga en sak, att optimist var han ju, i alla fall i någon mening. Att han ju tänkte sig hela tiden att det här skulle lösa sig. Sen en annan sak som har hänt under 1944 som jag tycker är väldigt, väldigt fascinerande. Och det är ju att, och det brukar man ju ibland säga, att det här förlänger kriget säkert med minst ett år. Det är ju att den här Albert Speer får ansvaret för hela krigsrustningsindustrin.
Ja, just det.
Ja. Och han sprider ut då alla företag som är strategiskt viktiga då, till exempel för flygplanstillverkning, pansartillverkning och sånt. Och man kommer undan i stor utsträckning, eller i större utsträckning ska man väl säga, de allierade bombningarna. Jag tycker det är fascinerande. Och att man producerar under den här perioden nu som föregår Ardenneroffensiven. Lika mycket egentligen krigsmateriel som Sovjet. Man lyckas, och så att man lyckas egentligen ersätta, inte fullt ut, men ganska väl faktiskt, de förluster i materiel man har haft på östfronten och på västfronten. Och jag tänker på västfronten bland det här med Falaislaget och så vidare. Ja. Så att, och de här resurserna nu kan man ju fundera lite kring hur man ska använda. Och ett sätt att använda dem. Det hade ju varit nu att istället fördröja. Men det ligger ju inte för Adolf Hitler. Utan han väljer ju här att nu tänka ut då en motoffensiv mot de allierade. Och hans plan är ju att ta de allierade på sängen och slå sig hela vägen ut mot Antwerpen för att knäcka då det allierade logistiken. Och sen en annan sak som han ju vurmar mycket för, det är att han vill återfå de här avskjutningsramperna, de ställen där han kan nå London med V2-raketer.
Man kan skicka sina meningslösa raketer mot London. Ja, det är så obegripligt. Så här. Ja. Hela det liksom, där man inser liksom hur galen han är. Ja, det har man ju sett i många flera olika tillfällen förvisso. Men liksom, det är så tydligt den här upptagenheten med den här typen av terrorvapen. Liksom, som att det ska lösa någonting. Men kan du inte förklara vad är grejen med Antwerpen? Och varför är det så? Det finns ju fler hamnar. Men nej, vad men är det, grejen med Antwerpen?
Nej, den är ju den bästa. Och den är också, ligger ju långt in och det är bra vattenvägar in. Den är otroligt betydelsefull. Och han tänker sig att tar han den då, så kan han liksom veva tillbaks i tiden då, den allierade offensiven mot Tyskland med flera månader. Han tänker sig väl att kanske, och han tänker sig också att han ska slå in en kil mellan de i huvudsak amerikanska armékårerna som står liksom längre söderut och de brittiska och kanadensiska kårerna. Det är ju kanadensiska trupper som bland annat då tar den här Walcheren och rensar upp vägen in till Antwerpen. Fascinerande tanke här. Och sen är det väl också någon form av, ja, det här låter ju väldigt ovetenskapligt, men lite nostalgi över att man ju startar ju på samma ställe ungefär, eller ganska precis faktiskt, i det uppmarschområde som man har då inför anfallet i maj 1940. Och det som är märkligt här, trots att de allierade ju kan knäcka de tyska kårerna, så lyckas man faktiskt genomföra den här uppladdningen utan att de allierade riktigt förstår vad som är på väg att hända.
Vilket är ännu mer obegripligt, för de har ju luftherravälde vid det här laget också.
Ja, så att det var det jag tänkte slänga in lite som en sån där liten brasklapp i det du sa, det här med att tyskarna hade fördelar. Det är klart de hade kortare avstånd, men det är klart de har ett stort problem, och det är ju att de ju kämpar mot en fiende som är väldigt överlägsen i luften då. Och på amerikansk sida, där funderar man ju på lite på vad man ska göra. Och Ardennerna är ju definitivt inte en plats där man har tänkt att satsa på någon offensiv. Man har ju testat norrut, utan det som är nästa så att säga, fas i den amerikanska försöken, det är väl att gå då enligt Pattons vilja lite längre söderut. Då. Man har ju till exempel tagit Strasbourg och sådär. Och så man är ju väldigt oförberedd på det som nu kommer. Och det står då i det här området där ju nu tyskarna tänker sätta in ett antal nu då uppfräschade, om jag får använda det begreppet, pansardivisioner. Sådana som man har reorganiserat. Jag kan bara nämna till exempel första, andra, nionde och tolfte SS pansardivisionen finns ju här nu. Och också andra, nionde, 116:e och så den här ler pansardivisionen bara för att nämna det i två stycken pansararméer som ska nu slå till då. Och vad har man då på amerikansk sida? Jo, det ska jag också nämna eller tyska. En annan tycker jag är intressant företeelse här. Man har ju fört in väldigt mycket ny trupp. Man har trampat fram åtminstone 150 000 man. Nya inom citationsstycken soldater. Man har satt upp sådana här folkgrenadjärdivisioner av ganska låg klass, men ändå trampat fram nya förband i Tyskland. Och sen har man sagt åt såna här personer som sitter på staber eller som har såna här flygvapnets personal som inte längre har något jobb, eller krigsmarinens personal som inte längre har något jobb, de har man då samlat ut, utbildat infanteristrid och flyttat ut till fronten. Men mitt för då egentligen den här anfallet nu då, så står det dels då en oerfaren pansardivision, den nionde pansardivisionen. Och sen egentligen två av tre infanteridivisioner då ytterligare som finns i det här området. De har förlorat väldigt mycket manskap, precis just i de här striderna som du nämnde, Peter. I den här,
ja, i Hurtinge, ja, precis, i skogen.
Ja, som var väldigt nednötande där inne i skogen. Mm. Och man kan också säga då att den här tredje, 106:e infanteriet var helt liksom ny. Så det var, dels var det nedslitna divisioner och helt nya divisioner. Så det här framstår ju som en mumsbit nu för tyskarna. Och skickligt att kunna göra den utgångsgrupperingen. Sen tycker jag man kan väl kommentera. Tror du att de tyska befälhavarna på den tyska sidan var oerhört entusiastiska?
Jag tror jag inte. Och det är liksom den naturliga följdfrågan är också så här, vad tänker de sig, även om det här skulle lyckas och ta sig fram till Antwerpen och hela planen går liksom smärtfritt, vad tänker de sig att de ska åstadkomma här efter? Ja. Det undrar jag ju.
Och det är ju precis, och jag tänker bland annat då på den här Sepp Dietrich då, som är chef för en av de här pansararméerna då. Han är ju faktiskt ideologiskt oerhört lojal mot Adolf Hitler. Han är ju verkligen en fullblodsnazist, kan man nog säga, utan att vara osaklig. Men ändå är han väldigt skeptisk. Han menar liksom, här får jag en uppgift att anfalla utan tillräckligt med bränsle, för det är en sak som är jätteproblem. Ja. En helt omöjlig uppgift liksom, tycker jag.
De har förlorat de rumänska oljefälten också vid det här laget.
Ja, de har gjort.
Men för att spinna vidare på det där, så kan man ju tänka sig ett scenario, det har vi ju sett många gånger i historien förut, när man har ett scenario där till så här fredstrevare redan har börjat påbörjas, diskussioner, samtal har påbörjats om hur man ska lösa liksom fredssituationen efteråt. Då kan ju den här typen av offensiver på något vis fylla en funktion i att man vill skapa ett bättre förhandlingsläge. Det var inte så länge sedan vi pratade om Sävar och Ratan, som är typiskt i det här slag.
Ja, precis.
På svensk mark, liksom, det finns egentligen ingen liksom strategisk nytta med det, så mer än att man ska förhandla fram en bättre fred. Men här är ju liksom ändå, kriget pågår ju, där kan man väl säga att Hitler har ju den här inställningen också, så kommer vi märka senare att ja, men de kommer ändå slåss till döden. Så det kanske är mer hans fatalistiska sida som är på väg in här, som kanske styr också det strategiska tänkandet.
Ja, jag håller ju med om det där, men på jag tyckte det var lite intressant tanke. Sävar och Ratan, ett svensk, en svensk Ardenner-offensiv. Nej, men för att släppa, men jag håller med om det.
Finska vinkeln.
Ja, precis. Den kom den. Det var du som faktiskt slog upp bollen.
Ja,
men jag håller med om det. Och det är ju uppenbart att Hitler tänker ju någonting mycket längre med detta. Men han är ju ganska rolig. Jag tycker han är lite rolig, den här Septiter, som han nu ska uttrycka sig så. Men han säger liksom, här har vi nu nyuppsatta divisioner med pojkar och gamla gubbar. Sjuka gamla gubbar. Och dessutom ska vi anfalla liksom på julafton, i jultid. Och det är så lite så roligt. Så att man kan väl säga att, men det här var inte förhandlingsbart helt enkelt. Utan man var tvungen att genomföra detta och slå upp klackarna och acceptera den här utmaningen då. Och höstdimma kom det ju heta då. Autumn mist kallar John Keegan för, den brittiska historikern som jag ofta brukar konsultera. Det är ganska spännande. Den 16 december så slog man till. Radiotystnad, fantastisk mörkläggning får man säga från tysk sida. Och så slår ju de här pansarkilarna nu. Och mitt i deras väg då hamnar ju de här väldigt oförberedda, gröna eller utslitna då, amerikanska infanteridivisionerna då. Och det blir ju väldigt, väldigt dramatiskt det här. Och det går ju fort. Tyskarna har ju framgångar ganska omgående, men det är inte så att amerikanarna, framförallt nu då, nu tänker jag på Eisenhower, är helt borta här. För att han inser då ganska snabbt, han förstår att det här är igång, då fattar han några operativt väldigt avgörande beslut, nämligen att han flyttar från söder och från norr då pansarförband, mekaniserade divisioner i slagläge, för man vet inte riktigt från början vad de har tänkt sig, tyskarna här nu. Är det här nu? De förstår ju naturligtvis att Antwerpen är tänkbart mål. Men man börjar inse vart de är på väg. Men man tänker, är det här bara för att vinna någon tillfällig framgång eller någonting lite som vi har varit inne på här? Men då gör han de här. Han flyttar så att säga fram mekaniserade, välutrustade pansarförband liksom i slagläge för att just nypa av den här bulchen, alltså den här utbuktningen som nu skapas då. Så där kan man väl säga att det agerandet kommer att sen visa sig bli väldigt avgörande. Hur som helst så plöjer ju tyskarna väldigt snabbt fram då. Och en av de här då mer dramatiska skeendena då i Ardenneroffensiven kommer sen alltså så pågår då, ja, i alla fall i 10 dagar ungefär, beroende på lite hur man räknar va. Men är ju att trupper inringas då i Bastogne, och då är det så att man skickar då 101 Airborne, amerikanska fallskärmsjägare helt enkelt, med lastbilar snabbt som 17. Och de börjar förstöra den här staden då och blir inneslutna. Så det här är ett av de här mer dramatiska skeendena i att de håller ju ut och så småningom kommer att bli befriade med stora förluster.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
En annan sak som ju en, får man väl säga, baksida av den offensiven, det är ju att tyskarna nu också visar sig vara allt mer hänsynslösa i sin krigföring faktiskt.
Ja, brutala.
Ja, Genèvekonventionen har de ju kastat på avskedshögen här.
Ja, jag vet inte om det är meningsfullt att prata om den. Ja, men det är klart att det är ju men det är nog en del av det som kan vara betraktas som någon slags radikalisering av liksom krigföringen från östfronten.
Man kan ta med sig, kan man ju säga.
Ja, men precis. Så att det är därifrån man tar med sig det. Och även Hitler då, som har en sån inställning just nu att det är bara att driva in i det här kriget till sista stunden. Och vi har pratat om frigörande Paris när han frågar om när Paris brinner. Och vi har sett Warszawa och så här. Så att, ja, men vi förstår ju vad han siktar mot, va? Och då har de redan tidigare fått det här, de tyska officerarna fått det här beskedet att de ska inte lämna några krigsfångar. Och det är ju, jag tror att det är det du fiskar efter här. Det finns ju en känd episod då som kallas för Malmedy-massaken. Och den sker ju precis i samband med att den här, du har ju inte pratat om de här olika flankerna, det är väl en sydlig och en nordlig
kan man säga.
Spets. Ja. Och det är väl den nordliga som det här sker då, under hans Sepp Dietrich. Och det finns en speciell grupp som kallas för Kampfgrupp Peiper.
Ja, just det.
Som drivs då av den här Jakob Peiper som är Obersturmbannführer i Waffen-SS.
Ja, det är bra.
Ja, men precis. Jag har pluggat på detaljerna här. Nej, men han stöter då fram med en styrka på ungefär 500 man då, med sina stridsvagnar. Men de har ju lite problem nu, för att vägarna håller inte för de här tunga Tiger-2-vagnarna, utan de måste ta lite omvägar. Och det de ska till, det är en liten stad som heter Lanzarat, det är där de siktar. Men så blir han försenad då, av olika skäl. De måste ta, antagligen väldigt frustrerade, de måste ta lite andra vägar. Och det finns ju några intressanta episoder här, för det är ju liksom lite tvådelat. Å ena sidan så är det ju en liten grupp med infanterister och artilleriobservatörer, eller eldledare antar jag att det heter på svenska. Alltså amerikanska sådana då, som beslutar sig för att liksom stanna och slåss då när Peiper kommer fram här nu till den här lilla staden Lanzarat. Och de lyckas då stoppa upp hela den här offensiven på 500 man egentligen under en hel dag. Och så sätter man in ett fallskärmsregemente för att lösa den här situationen, som också lider stora förluster och inte lyckas ta. Så att man tror också på den tyska sidan att det befinner sig en massa amerikanska soldater och stridsvagnar i den här skogen som ligger bakom, så man är väldigt försiktig. Det är antagligen det som ligger bakom detta, va? Men så småningom så lyckas de ta sig igenom det här, och han går vidare. De här grabbarna tror att de överlevde kriget, de amerikanska infanteristerna, och tror att de fick medaljer också. Jag kan inte riktigt detaljerna, men det där är en mytomspunnen situation i alla fall. Peiper tar sig i alla fall vidare, och så stöter han på en kolonn då med också L-ledare som är på väg till 7:e pansardivisionen amerikansk, som är på väg norrut. Och genomför där en slags, jag antar man kan kalla det för någon slags motitaktik då, att man slår sönder den första och den sista fordonen i den här kolonnen då, så får man hela allt att stanna av, och den här gruppen ger upp då, för de är inte riktigt anpassade kanske för den typen av strid som de kommer möta här då. Och det som är lite dramatiskt är ju att de här människorna är ungefär, jag vet inte hur många de är, men en väldigt stor grupp i alla fall, en bit över 100.
150 kommer, kanske.
Ja, 150 kanske, som föses iväg då till fots. Och till slut så beslutar sig den här Peiper då att de ska dödas helt enkelt. Han vill inte ta några krigsfångar enligt den här tidigare typen av no quarter princip som de har fått order om från Hitler. Så de har föses ut på ett fält och mejas ner helt enkelt. Men ganska många överlever, ungefär 43 stycken lyckas då ta sig, krypa iväg ett dygn senare och få vård och överleva den här och kan vittna om den här händelsen. Och de tar sig till en liten by som heter Malmedy då, som är i amerikansk kontroll, och det är därför det heter Malmedy-massaken. Ja, det här är, alltså, när jag läser det här, Martin, då känner jag lite så här att ja, okej, det är ju förstås fruktansvärt och det finns massa detaljer, man gör noggrann undersökning av den här platsen och man ser alla hur de har avrättats och sådär. Samtidigt så vet vi ju vad som pågick på många andra ställen i östra Europa. Så den här lilla episoden är ju så liten i jämförelse med vad som sker på många andra. Ändå har de fått en ganska hög status, i alla fall inom amerikansk historisk skrivning. Och det sker ju också en annan massaker på den andra sidan sen då, som är en slags hämnd i Chenogne, som är en annan belgisk stad där det sägs då att amerikanska soldater då dödar en för varje amerikansk soldat som dog i Malmedy.
Just då.
Att det blir en slags hämnd. Och det finns också en skrivning i Pattons krigsdagbok där han noterar, ja just det, vi mördade också 50 plus tyskar. Jag hoppas vi kan dölja detta. Det finns väldigt känd. Och den episoden kommer ju aldrig utredas. Och det är ju typiskt här vinnarens historia. Det kommer aldrig. Men det sker ju ungefär samtidigt. Det är bara några dagar efter, tror jag, eller någon vecka efter. Så det där är ju någonting som har blivit känt, alltså, som krigets brutalitet som har drivit det här. Och det vittnar väl också om det som vi redan varit inne på, att Hitlers liksom fatalistiska inställning och strategiska tänkande är helt präglat av den här att tyska riket är nu förlorat och bara ska kämpa.
Nej, men jag bejakar ju det där du säger. Det, samtidigt är det ju så att det är så oerhört stora mörkertal här också. Och vad som försiggick på olika sidor här under krig, det är ju klart att den här brutaliteten var ju som värst på östfronten. Jag håller med om det där. Sen man kan ju bara konstatera att det är klart att varje människa som dör på det här sättet är ju förskräckligt. Va? Men det är klart att proportionerna, och det handlar ju mycket om att det är klart att det här är förluster som den amerikanska armén tar då.
Ja. Det är vidigt att tänka på när man går in i de här detaljerna, va? Och man börjar räkna hur mycket krutstänk som är i tinningen på dem för att ta reda på vilket sätt de dog, va? Så inser man ju att det är där. Känner du, jag funderar på dig, Martin, så här. Känner du att du som är ändå har en soldatidentitet, jag har inte
ja,
jag alls.
Nej,
men känner du, har du aldrig funderat över det där, är liksom, det där är risken också, att det är där du slutar liksom.
Ja, jag vet inte riktigt. Nu är det så att man ska vara oerhört ödmjuk inför liksom krigets upplevelse, men det beror ju lite på också. Om jag tar den försvarsmakt då, som jag utbildar i och som ju gäller de jag känner till i väst, har ju väldigt hårda soldatregler. Det är proportionalitet, våld efter proportionalitet. Men jag kanske har nämnt det här tidigare här i podden. Nu börjar vi fördjupa oss i en oerhörd moralisk diskussion, men jag kan ju ta det.
Ja.
Jag kommer ihåg en gång att vi hade faktiskt ett sånt här case på kadettskolan en gång i tiden faktiskt, där vi diskuterade just detta, det faktum att det stod i reglementet att spaningsförband, jag var ju på ett spaningsförband, tar inte fångar. Det man menade där var väl egentligen, om man minns rätt, det var väl att man skulle undvika detta naturligtvis. Men jag vet att det föranledde en diskussion som ju på många sätt säkert var konstruerad av oss. Men den var ju just den här, du befinner dig bakom fiendens linjer. Du stöter på en rysk soldat ute i skogen, vad gör du? Inte bra. Och jag behöver kanske inte utveckla vad som är problemet med det.
Ja.
Men man förstår ju också, precis, jag
gissar att det är så man resonerar också. Handlar inte bara om brutalitet, utan det handlar ju också om att man ligger efter i det lite fånigt sagt, kanske tidsschemat.
Jo.
Alltså att man, Piper har inte tid då att ta hand om 150 krigsfångar liksom, och som ska gå till fots dessutom. Det, liksom, det funkar inte, man måste hantera det här på ett annat sätt, och då tycker man att det är helt enkelt en praktiskt enkel lösning att helt bara skjuta dem på fältet. Och det är ju begripligt i någon slags cyniskt, barbaristiskt typ av tänkande, men i alla fall, det här är en utvikning om Malmedy i alla fall.
Jag tycker att det kan motiveras, den diskussionen vi hade, just därför att den har fått stort betydelse. Men man kan väl säga att Bastogne lite längre söderut då är ju inringat då precis vid jultid då, i stort sett på juldagen. Och där kommer striden då att pågå väldigt länge. Men du var inne på någonting här som du touchade vid i samband med det här med Malmedy. Och den är att den här norra, så att säga, pansarnäven som tyskarna kör fram då, den får ta en annan väg. Och det här visar sig så småningom ju vara ett av skälen till att den här tappar fart. Och ett annat skäl är att man inte har riktigt bränsle till sina stridsvagnar. Och det är också så att de allierade lyckas försvara några nyckelpunkter. Bland annat Bastogne som är en viktig vägknut. Men också de här övergångarna över floden Mös. Och det känner vi ju igen.
Classic, va?
Så att tyskarna hinner aldrig riktigt komma fram och ta sig över de här flodhindren som de ju måste passera. Sen är det ju också så att vädret spelar ju en stor roll här. Så att efter ungefär 10 dagar så kan man säga nu, jag sa att det här pågick ungefär i 10 dagar, det var väl kanske en väldigt, väldigt underdrift. Och man brukar ju sätta till och med 28 januari som slut. Men den här så att säga tyska frammarschen pågår ungefär så länge. Och där någonstans så börjar den gå grus i maskineriet. Och det är också så då att de allierade kan använda sitt flyg. För det här har man ju också en fördel. När man sätter igång det här anfallet, då kommer det ju snö. Det är ganska fascinerande. Och det finns till och med berättelser om hur man är tvungen att bygga liksom kälka för att släpa tillbaka de sårade i den amerikanska armén. Så det är plötsligt ett vinterlandskap. Det är ganska fascinerande här. Och att där någonstans också så får ju allierade kan ju använda plötsligt sitt flyg och anfalla, hålla tillbaks och nedkämpa. Och sen så sätter man då får en kraftig då tillväxt av förband som man då pumpar in mot den här utbuktningen. För att när man startar en offensiv så har ju tyskarna ett numerärt övertag. Och så var du inne på lite där också, och det är ju en sak som till och med Dietrich ju hävdar, att hur 17 ska vi kunna, det är ju snö, vi kan ju inte breddgruppera våra pansar, det som vi är bäst på. Utan vi får ju liksom köra på vägarna, liksom. Då har vi ju inte den fördelen heller. Va? Det är lätt att gömma anfallet, men inte lätt att strida det då. Så att det här, ja, i korta drag så helt enkelt så bromsas ju Ardenner-offensiven upp ungefär här. Och sen börjar ju då motanfallen då.
Men hur går det med Patton här då? Är han liksom räddaren i nöden i det här? Ja, men det finns ju också en armé här i södra delarna. Ja, det är
Bradley som egentligen är chefen. Patton är ju faktiskt underställd Bradley. Man glömmer ofta bort den där Bradley. Man pratar ofta om den där Patton. Det är ju för att han är liksom så intressant på så många sätt. Nej, men det är ju så att man gör ju precis som jag säger, att man börjar ju sätta igång de motanfall så småningom. Och problemet för tyskarna är att de inser ju så småningom här att de kommer ju att bli avskurna. Det är ju det som är deras, så att säga, nu då, operativa problem då, när de allierade börjar sätta in de här motanfallen liksom mot sidorna av den här utbuktningen då. Men jag tycker att det är lite spännande det här att de håller ut det här 101:a i Bastogne. Det är ju en sån där enorm klassiker. Och de kommer ju sen då att så småningom då bli befriade då, eller undsatta av de allierade. De allierade tror ju att den här offensiven liksom är ganska snabbt avklarad. Men tyskarna gör ett par ryck till faktiskt. Och det är först då in i januari som man på allvar får slut på hela den här offensiven. Och där kan man ju fundera lite kring då det här med, som du var inne på här, vad nyttan var med det här i slutändan egentligen. Vad var nyttan med det här? Skulle man ha använt de här resurserna liksom på ett
annat sätt? Ja, det är det jag undrar. Men det är lättare att tänka sig då ett... Jag tror att det här loppet var nu kört för Hitler. Men annars hade man ju kunnat tänka sig ett första världskrigets scenario där man helt enkelt bara koncentrerar sig till att hålla ute motståndaren från de tyska landsgränsen, så att säga, och så konsolidera sig där återigen då. Att det skulle på något vis kunna bidra till en enklare fred för Tyskland. Men det känns som att det skulle ha varit... Att det var för sent i det här laget. Det spelade nog ingen roll.
Nej, alltså,
jag tänker att Hitler gjorde en korrekt analys av läget. Att nu är det liksom inget, det finns ingenting kvar.
Nej, att dina separat fred liksom, det är inte aktuellt. Nej. Så jag håller ju med om att den här fatalistiska synen eller den förklaringen där tycker jag har bärighet. Man kan väl säga att 8 januari då så får de här främsta tyska pansardivisionerna order om att dra sig tillbaks. Och sen så småningom då undsätter man då Bastogne då. Jag tror att det är den 12 eller 13 januari då så får man kontaktar och kan så småningom avrunda den här offensiven. Men om vi då tittar lite på notan här då. En sak som jag tycker är väldigt spännande, den är att man menar att det här, alltså the Battle of the Bulge, är den amerikanska arméns blodigaste slag eller deloperation under andra världskriget. Och det tycker jag är lite fascinerande om man tittar lite på siffrorna där. För att jag skulle kunna tänka mig en annan kandidat där, faktiskt. Vad säger du, Peter?
Ja, alltså intuitivt tänker man att själva landstigningen vid Normandie var en större.
Ja, liksom. Men det är det inte. Utan jag tänkte på Okinawa.
Ja, jo.
Ja, men då är det så här.
Att vad var det där? Jag minns det var cirka 100 000.
Förlusterna på den amerikanska sidan där är ungefär 50 000, nu visar siffror. Okay. Men det är ganska många stupade där faktiskt av dem. Jag tror att det är till och med så många som 12 000 som stupar vid Okinawa.
Ja, just det.
Det intressanta här är att förlusterna på amerikansk sida, och nu beror det lite på man räknar, vilka kårer, för som du märker, vi har varit inne på, det är ju flera kårer som är inblandade i det här och så där. Men liksom lite sådär summa summarum, så kan man säga då att här är förlusterna större. Man räknar upp på 80 000 ungefär, men att antalet döda då är mindre. Och så lite beroende då på vilka kårer man tar med och så vidare. Och att man förlorar ungefär 800 stridsfordon, stridsvagnar, 1000 flygplan. Det är ganska... Och tittar man då på tyska sidan då här, och där räknar man ju förlusterna på väldigt olika sätt, och här har det varit svårt att få fram exakta siffror. Där ligger förlusterna, och då vet ju våra lyssnare vid det här laget att förluster är ju vadå? Jo, det är ju stupade, sårade och tillfångatagna då. Så där räknar man då någonstans mellan 70 och 100 000. Och att man förlorar kanske möjligtvis faktiskt färre stridsvagnar, men det är ju värre för Tyskland att förlora de här stridsvagnarna. Och framför allt en sak som är helt klar efter den offensiven i väster, det är ju att Luftwaffe får väldigt mycket stryk. Man försöker att genomföra så här så småningom ett sånt här nästan kamikazeanfall mot belgiska, framförallt de allierades flygfält i Belgien, och slår ut väldigt många allierade flygplan, men samtidigt förlorar man ju själv väldigt mycket. Så att den här operationen Bodenplatten, som det heter då, som har en koppling till Ardenneroffensiven. Så att det tycker jag, så man kan väl konstatera så här egentligen, att de här ersättningarna som man har stampat fram här, och folkgrenadjärdivisioner och vad det är, ja, det är, ska man säga så, kastar man bort, och vad vinner man egentligen? Ja, man lyckas väl stoppa upp den västallierade offensiven mot Tyskland. I alla fall en tid, återhämtning, något i alla fall, kanske en månad eller så, eller någonting sånt.
Men egentligen ytterligare ett meningslöst slag på ett sätt, får man väl säga.
Ja, förlåt, inte en månad, bara några veckor ska jag bara säga, antal veckor. Va? Ja.
Möjligtvis att det liksom, det kan, om man ska titta på konsekvenserna då, att det är möjligtvis att det har förbättrat liksom läget för Sovjetunionen, möjligtvis att de får en större utrymme på sin sida på att ta sig fram och mera tid att så här ladda upp inför den sista offensiven mot Berlin.
Ja,
kanske att det har
kanske,
en sån...
Kanske. Det är ju så, det är ju faktiskt så att det är nästan lite tvärtom, för att Churchill ber ju, vilket faktiskt Sovjet då faktiskt accepterar, att man drar ju igång sin stora offensiv mot, så att
säga. Ja, det är just det, i januari.
Ja, lite tidigare. Men jag tycker så här, att det är fascinerande ändå att det är ju liksom inte, jag uppfattar inte detta som de sista dödsryckningarna. Det är, så illa är det inte. Men Tyskland kapitulerar ju i stort sett egentligen bara. Ja, det handlar ju om, vi säger slutet av januari, februari, mars, april. Ja, i stort sett 3 månader senare. När Ardenneroffensiven har ebbat ut. Det tycker jag är ganska fascinerande.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
När vi försnackade lite om det här så sa du åt mig så här, men kolla lite på Siegfried-linjen. Och jag bara, ja, okej. Okay. Jag läste lite om det också. Men där tycker jag också att det anknyter lite till det du säger nu då. Att den här Siegfried-linjen som man har gjort stor sak av, åtminstone i propagandan, i praktiken var det kanske inte så mycket. Va? Men som då ska löpa liksom från Nederländerna längs med hela vägen ner till Schweiz egentligen. Och någon slags motsvarighet i Maginot-linjerna. Den får ju inte så stor roll heller. De kryper tillbaka efter den offensiven bakom den här.
Ja, ja.
Och försöker använda den som någon slags sista gränsen i princip. Men den kommer ju egentligen aldrig användas i någon, aldrig få någon större funktion så. Utan det är ju ett, och det är ju också så allt tydligare. Jag tycker återigen ett citat från Patton där att fasta fortifikationer är liksom ett bevis på mänsklig dårskap, måste jag säga. och det är ju väldigt tydligt vid det här laget då att den där typen av bunkrar som man byggde under 30-talet inte längre står emot den här nya pansarvapnen som man har, antipansar vapen som man använder sig av, så att man kan i princip bara rulla igenom de här områdena så småningom. Så att det bidrar väl också till att de ser väl här framför sig att det finns ingenting mer att försvara. Man liksom går, och jag menar, det är ju Hitlerjugend i princip som försöker försvara den här Siegfried-linjen.
Jo, man kan säga så att den byggs ju liksom, stommen av den där byggs ju redan 39.
Eller före 36.
Ja, 36, förlåt, och fram till krigsutbrottet 36-39. Det väl som man ju lär sig då, som man ju kanske, ja, delvis ändå klart för sig, åtminstone på tysk sida faktiskt från första världskriget, och även på i viss mån då på fransk sidan då, trots att man ju ändå på något sätt missuppfattar första världskriget, det är ju att, och krigföring, ja, men det är lustigt, det är ju att man behöver djup, va? Och
som
det
man alltid gör i Frankrike, man missuppfattar.
Är det
som
så? och det, man vad heter det, förstår, men man ändå missuppfattar, men att man behöver djup, det är väl det som är, och det är ju också den finska problematiken till exempel, den sovjetiska storoffensiven då på sommaren 44, att man har inte tillräckligt djup, va? Så det är väl precis som du säger. Det är ju ändå ett relativt liksom ändå modernt bunkersystem.
Men det är samma, precis. Ja. Men det är samma sak i Sverige, att man tänker sig att man ska ha de här djupa linjerna, och liksom försvars- eller fortifikationsofficerarna under 30-talet är ju helt inne på den där linjen också. Ja. Men det som Patton menar här, och det som egentligen är den riktiga lärdomen, är att göra den här rörelsen, det är ju flexibiliteten, möjligheten att flytta. Det är det som kommer ge liksom, den offensiva kraften. Och de här fasta installationerna är körda.
Men däremot vill jag liksom att man ändå ska klart för sig en sak. Att jag menar, den fördröjningsstruktur som till exempel Ryssland eller Sovjet bygger införslaget vid Kursk med stort djup, eller det som vi gjorde i Sverige sen så småningom efter andra världskriget uppe i Kalixlinjen, det är någonting annat, det är en fördröjningszon med stort djup, med bunkersystem för att få ner hastigheten på en motståndare. Och Siegfriedlinjen byggdes ju aldrig riktigt ut så, men hade den gjort det, då hade den ju blivit ett större hinder. Men man kan väl också konstatera det, att naturligtvis att man blåser ju väldigt mycket av sin offensiva kraft, och sen som du säger, den här operativa rörligheten. Tänk att ha haft de här pansardivisionerna nu, att klubba ett genombrott från de allierade. Och då är i och för sig då har vi detta problemet med att man har vi Normandiet, det är svårt att flytta förband och så vidare. Men ändå, så där kan man ju diskutera liksom värdet. Och kanske hade de allierade accepterat någon form av mellanlösning fredsmässigt med Tyskland. En annan regering gick in, störta det nazistiska ledarskapet och sen gjort en fredslösning. Mm. Jag vet inte.
Hade Hitler dödats i 44 under attentatet så hade det ju kunnat bli ett sånt läge.
Ja, det är precis. Det som vi har kvar nu egentligen kan vi ju locka lyssnarna med nu. Det är ju att vi ska dels ha ett avsnitt om anfallet mot Berlin, eller hur? Så är det ju. Den sovjetiska, och där tror jag att vi ska också baka in en slutdiskussion omkring de här stora operationerna. Där får vi ta med och slutet även när det gäller väst och de här kapitulationsstegen där, tycker jag. Vi måste väl prata lite om bunkern, eller hur, Peter?
Ja,
du har ju lovat att du kommer ha...
Jag har lovat att gå lös.
Kanske inte lyssnarna vet att du är lite amatörskådespelare. Teater håller du på med faktiskt.
Ja, det stämmer. Tycker du att jag ska reenakta den här bunkersituationen?
Alltså helst inte. Men det kan vi säga. Och sen är det ju faktiskt så att vi har ju en liten, får man säga, kul grej här. Och det är att vi har ju avsnitt 100. Där vi ju avrundar den här svepande andra världskrigsserien faktiskt med ett avsnitt om atombomben. Där vi faktiskt har bjudit in våran poddguru Urban Lindstedt faktiskt. Så det avrundar. Men vi ska väl säga en sak där. Vi kommer ju återkomma till andra världskriget. Och sen komma med lite djuphetsavsnitt. Men jag är ganska nöjd med det här med Ardenner-offensiven ändå. Vill du ha några mera detaljer?
Nej, jag känner mig nöjd också. Jag tycker vi drar ett streck där och laddar upp inför avslutet här.
Berlin och atombomben. Och sen har vi lite andra godbitar däremellan. Det blir lite antika krig och det blir lite olika saker. Ja. Tack ska vi ha. Hej.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.